Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden.
Där vi pratar hållbart företagande.
Och idag så har vi
ambassadörs... Inte ett företag.
Nej,
ett
det företag. Är besök av en ambassadör faktiskt.
En ambassadör i huset.
Ja, Jakob Kejfer.
Han är Ambassador of Sustainable Business, den nya, sedan 7 månader tillbaka.
Ja, vi har intervjuat 2 ambassadörer inom CSR tidigare, Bengt E. Johansson och Diana Madunik.
Ja, precis, och det här var en tredje serie, men det händer saker tycker jag. Nya budskap.
Och spännande. Han har ju en gedigen bakgrund med företag och ambassadör i Chile och Peru. Och...
Mycket med företagsprofil på honom också, och lite Kina pratar vi också. Mm.
Hej Jakob och välkommen hit.
Tack så mycket. Mm.
Du är ju en av Örebros storheter, det vill säga lokala nyheterna, de rapporterar ju löpande om dig. Hur känns det?
Löpande, jag tror jag har varit med 3 gånger kanske, 4 gånger.
Ja, det är fortlöpande.
Ja, det är fortlöpande under en begränsad tid. Ja. Men ja. Jag håller av Örebro, jag håller kontakt med Örebro, jag är uppvuxen där. Mm.
Och i en av Örebro-intervjuerna så berättade du också att du är en tv-junkie. Är det fortfarande sant eller har du tid för det? Och i sådana fall, vilka serier eller filmer är det som gäller just nu?
Jag är ju svag för serier och tv. Jag gillar filmer överhuvudtaget, bra filmer. Så.
Men vi vill ha filmtips.
Nej, men jag tycker True Detective är en väldigt bra serie som går just nu. Och sen den här Americans är ju en sån här, man måste bara se om man växte upp under kalla kriget. Så att... ja, sådana alla klassiska filmer, ja, gangsterfilmer och sci-fi tycker jag om också.
Vilket är ett bra sci-fi-exempel. Jag tänkte vi skulle göra om det här en kulturpodd.
Det är kulturpodd.
Väldigt överraskande, bara vända på allt.
Nej, men det är väl alla de där, Star Trek tycker jag om, filmerna. Ja, men jag är lite sådär, lite nördig på det sättet. Så att jag gillar sci-fi. Ja.
Alla nördar är hjärtligt välkomna,
ja,
hit.
Ja, det var skönt.
Vi ska försöka bana in i ämnet också, inte prata bara. Egentligen borde vi bara prata filmintresse. Men i alla fall, du studerade i Uppsala och du gjorde en avstickare till Frankrike och USA. Och 1996 började du på UD. Mm. Under 2 år som stack du iväg som stabschef till Försvarsdepartementet. Och sen återkom du till UD som chef för press och CSR i Kina. Och sen blev du ambassadör i Chile och Peru. Det verkar liksom som UD har liksom en väg in, men aldrig en väg ut.
Nej, det är lite Hotel California.
Ja,
man checkar in, men man kommer aldrig ut.
Ja, och varför är det så?
Nej, men det är väl för att det är en det är väl 2 saker. Man söker sig till UD därför att det är roligt att jobba för Sverige, med Sverige. Och sen så tror jag att det är varierande arbetsuppgifter. Det är ganska svårt. Mm. En bred låda. Ena veckan kan du jobba med EU-frågor, nästa vecka kan du jobba med MR. Mm. Du kan jobba med företagande, du kan jobba med vår säkerhetspolitik.
Så det är fruktansvärt roligt, det är därför man stannar.
Roligt ska jag inte säga att det är.
Det är stimulerande?
Ja, det kan det vara. Men jag kan ju också säga att det är svårare med åren att stå ut med alla processer som håller på. Men det är ganska mycket inbundet att vi har ett visst sätt att arbeta på. Och det var roligt att vara ute i världen. Och inte lika lätt att komma hem. Även om det här är ett jätteroligt jobb så är det en liten resa att komma hem och finna sin plats igen när man har varit chef ute.
Blir det ett litet klansamhälle med vissa kulturella regler där man liksom hälsar på ett så här Kråkholmen, man hälsar på ett visst sätt och så?
Nej, vi bugar ju alltid för varandra. Jag tycker att det är ganska... Vi är väl som alla andra arbetsplatser med ibland lite protokoll som gör att det ser lite högtidligt ut, men det är... Jag tycker er entré här med, kändes betydligt fräschare än vår entré på Arvfursten. Ja,
säga så. Vi här på Chimney, ska jag säga. Vi är på Chimney. Ja, sen 7 månader tillbaka så lär du titeln då ambassadör för sustainable business med CSR inom parentes. Hur kom det sig att du fick det uppdraget efter ambassadörsuppdraget i Chile och Peru?
Jag sökte. Och sen har jag jobbat mycket mot näringslivet. Jag har väl egentligen 2 ben jag står på, säkerhetspolitiken och sen så ekonomi, handel, globaliseringsfrågor. Och vi hade ju i Kina ett ganska unikt samarbete och har fortfarande med kinesiska regeringen om just hållbart företagande. Ett CSR-center med 4 anställda. Mm. Och jag var ju chef kan man säga för ekonomiska sektionen. Och, så CSR och hållbarhetsfrågor är väl någonting som blir allt viktigare när vi exporterar på svåra marknader.
Och just Kina får man väl beteckna som en ganska svår marknad?
Oh, i högsta grad. Men egentligen alla marknader är svåra, men vissa marknader är svårare än andra. Vissa är mer demokratiska, vissa är mer korrupta. Och, min inställning är att vi ska ju exportera egentligen till alla marknader vi kan, men vi ska också se till att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Och det var väl kanske en av de motiveringar som jag tog med mig in. Ja, jag fick det här jobbet. Hur det går till, det har man ingen aning om.
Alltså hur det går till att få jobbet?
Nej, det vet man inte. Hur jag blev ambassadör i Chile efter att jag aldrig satt min fot i Latinamerika också är för mig fortfarande en gåta.
De har en slumpmaskin någonstans långt där inne. Ja, en tombola som bara ramlar ut.
Med ett namn antagligen.
Just det, en tombola-dragning.
Fast du var inte lika förvånad över att du blev CSR-ambassadör?
Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Utan det är ju några stycken av oss som tycker det är väldigt roligt att jobba med näringslivet, jobba nära företagen, och jag är väl en av dem som tycker det är roligt med affärer och svårt med affärer också.
Jag har ju gnölat tidigare över CSR-ambassadörens eller Sustainable Business-ambassadörens bakgrund. Mm. Jag gnäller inte i hela den här intervjun.
Fastän att du inte är från Örebro. Det är jag som ska stå för gnällande.
Nej, men Örebro, exakt. Det får vara en bisak. Ja. Men jag tänker att du har faktiskt en ovanligt väldigt profilerad företagsbakgrund. Alltså, du verkar ha jobbat mycket med företag.
Ja, jo, så, att det, så är
jag,
det.
Jag gnäller inte, Torbjörn.
Bra, Åsa. Det blir lite variation. Mm. Ja. Du är den i ordningen det tredje CSR-ambassadören.
Nej, vi har betydligt fler.
Nu tänker jag som har varit med i CSR-podden, för det är ju det enda vi tänker
på. Det är där år noll börjar. Ja.
Exakt. År noll började med Bengt E. Johansson och Diana Madunik, som vi har intervjuat allihop här.
Okay.
Och du är nummer 3 på en period av en 3-årsperiod. Och då tänker man så här, vad gör egentligen en ambassador for sustainable business?
Man kan väl se det som att vi är en samordnande funktion i regeringskansliet egentligen för de här frågorna. Det är inte bara så att det är UD som jobbar med hållbarhet idag. Men från början, 2005, hade vi den första CSR-ambassadören. Och på den tiden var det ju Global Compact och det som var det drivande, att vi skulle jobba med MR och arbetsvillkor och miljö och korruptionen. Och till det så, jag tror det var under Pagrotskis tid som det här lanserades. Och på den vägen är det. Så vi har haft den här funktionen egentligen i snart 12-13 år. Så att vi har då en exportstrategi. Och tillsammans med den har vi också lanserat en handlingsplan för företagande och MR. Vi har ett antal institutioner som vi följer och deltar i. OECDs arbetsgrupp mot mutor. Vi har OECDs konvention för globala riktlinjer, och sen har vi FN-systemet. Så det finns, kan man säga, 2 delar. Det ena är att vi ska vara främjare och bistå företagen när de går på marknader med goda råd och policy. Och det andra är att vara med i internationella debatten, ideologin kan man säga, kring det.
Och är tjänsten likadan som din företrädare, Dianas? Eller finns det saker som du kommer göra annorlunda i din tjänst?
Diana hade ett ganska stort uppdrag att skriva en skrivelse till riksdagen, ta fram riktlinjerna, se till att vi hade ett paket. Och mitt jobb blev kanske snarare att se till att det där blir känt, vad vi gör, så att det når ut till flera. Och, så att det går det konjunkturellt också hur man jobbar. Och just nu så tycker vi att vi ligger ganska bra till. Vi har en bra plattform, och det viktiga är att vi får ut det där till företagen. Också förstå vad företagen har för utmaningar. Så att jag lägger stor tid på att vara utanför huset. Träffa många företag och lyssna på vad de ser och gör och kanske inte gör.
Och finns det inte en risk att man hamnar i knät på storföretagen bara? Hur ska småföretagen vara med på den här resan? Nu är jag småföretagare i Småland och tänker, vad bra att Jakob finns. Hur får jag kontakt med honom?
Jo, men jag är ute en del i landet. Jag var i Småland, i Jönköping. Det var ganska många småföretagare där. Jag var på ett seminarium nere i i, vad var det någonstans? Det var i Malmö, också ganska många småföretagare. Mm. Men vår uppdrag är egentligen att titta framförallt på export, exporterande bolag.
Just det, just det.
Även om vi tycker det är jättebra naturligtvis att man är hållbar i Sverige. Mm. Så är ju mitt uppdrag framförallt det som händer utanför Sveriges gränser. Så.
Ja, just det. Men där finns ju många småföretag och mellanföretag
absolut.
Som ligger tunga på export.
Mycket tunga på export.
Jag bara tänker att det finns en stor risk när de här stora drakarna Ericsson och ABB dyker upp. Det är att det liksom, då reagerar man. Men mindre risk att när Janssons stål applikationer dyker upp. Så, eller har jag fel?
Ja, men jag, alltså, jag beror på om man ser det. Fel har du väl inte. Men,
du kanske bara har en avvikande åsikt. Vi har en diplomat i rummet.
Nej, men vi har ju den här politiken som vi har sjösatt. Det är att företag som har fler än 250 anställda ska ju vara de som hållbarhetsrapporterar. Mm. Och har med en viss omsättning. Mm. Och då är det ungefär 1600 bolag som omfattas egentligen av det hållbarhetskrav som vi ställer på bolagen. Sen är det ju så att en stor fråga som jag har med mig hela tiden, det är hur klarar vi just små och medelstora företag? Hur kan vi se till att de får liksom del av vår information? Och hur kan vi bygga nätverk i Sverige? Så mycket av det jag gör försöker vara att prata med CSR Sverige och deras organisation i Sverige. Var med på handelskamrar.
Det är bara storföretag i CSR Sverige.
Ja, i Sverige. Men de har ju, det finns ju flera CSR-organisationer.
CSR Europe.
CSR Europe.
Jag vet, och sen bara, där bråkade jag bara. Det var bara det.
Ja, du får inte bråka med mig om det. Du får bråka med Marianne Bogli om det. Men som sagt, vi har pratat om det. Och just det vikten av att vi kommer ut då. Sen har vi ju 6 exportrådskontor.
Just det.
I landet som är under uppbyggnad. Och där ska vi också se till att företag som är på väg ut inte bara får råd om att så här gör du din affär. Så här gör du en hållbar affär. Och där har vi ju en resa tillsammans.
Var sitter de någonstans? Som sex
sitter på 6 olika platser i 6 olika regioner. Så att, och jag har inte träffat någon
av dem. Under uppbyggnad, det har inte hänt än. Utan det är något nytt som
kommer
att komma.
Och det är en del av exportstrategin att de är på plats.
Så ska vi gissa att stålföretagaren i Småland, har ett exportkontor i Jönköping kanske?
Ja, kanske inte i Jönköping, men i regioner. Det ska vara regionalt uppbyggt.
Ja, okay.
Och då är det vårt jobb att se till att de får del av våra utbildningar. Vi har webbutbildningar och vi försöker se till att de får kanske träffa mig. Så att sagt, men det är klart att det är väl ett klassiskt problem vi har haft i Sverige, att vår företagsstruktur blir ofta de stora bolagen. Men vi ska också komma ihåg att de stora bolagen är de som är på de absolut största marknaderna. De som anställer flest personer i sina bolag. Och vår förhoppning är att det här med Team Sweden ska göra då att stora bolag sitter tillsammans med små bolag. Och när jag var ambassadör i Chile till exempel, så var det ofta så att då kunde du sitta ABB, Ericsson och de här stora drakarna, så var de en underleverantör, så får med de mindre bolag som kanske är där för andra, tredje gången och gör sin tredje, fjärde affär.
Just det.
Och det tror jag är liksom vägen framåt, att de stora bolagen ska ta ansvar, tycker jag också, för att det som är det svenska, det som vi står för, också kan spridas till mindre bolag.
Bara för att sanera lite, det finns en massa, i min låtsasvärld så är det liksom ambassadör, det är man i ett land och så har man ett landsansvar. Men det finns en massa andra ambassadörer, det finns liksom en ambassadör för hav, vi har en klimatambassadör, vad har vi mer för, har vi en naturambassadör? Och har ni med varandra, ni landlösa ambassadörer, hänger ni ihop på något sätt eller umgås ni? Eller?
Vi borde ha en egen liten klubb, men det har vi inte.
Du
men
hänger
vi,
inte ihop med dem?
Ja, men vi har lite samråd och så, och det är väl ett sätt kanske, i och med att många frågor i den globala debatten idag inte bara kan bedrivas av en nationell ambassadör bilateralt. Jag menar, vi har ju fullt upp med konsulära frågor, det är ju handelsfrågorna, den politiska frågorna. Då kan det vara bra att ha en person som regeringen utser till att driva en viss sakfråga. Mm. Och i det här fallet är det, jag menar, hur många bolag har vi i Sverige och hur stor är inte den här frågan? Mm. Så att där känns det motiverat, och jag tror att det finns en diskussion om hur många sådana här ambassadörer ska vi ha.
Sakfrågeambassadörer alltså?
Ja, just det, områdesambassadörer.
Mm. Vad har vi för något?
Jag kan inte alla de där. Klimat,
och vi har MR, och klimat.
MR, vi har en gender.
Har vi en gender också?
Ja, det har vi. Vi har en MR.
Ja.
Vi kommer få en för Agenda 2030 nu.
Ja, det kan jag tänka mig.
Så att det finns ett antal områden som vi har haft.
Jag tycker ni skulle skarta en klubb faktiskt. Att de bara,
vi har en liten klubb.
Ja, men alltså, ni är väldigt svårsökta på nätet om man är ute och letar efter. Hur får man ihop alla ambassadörer? Då är det så här fragmentariskt.
Och ibland så är vi kopplade ihop och ibland är vi inte kopplade ihop. Så att till exempel, det är många som jobbar med hållbarhetsfrågorna till exempel utifrån Agenda 2030-perspektiv. Mm. Men mitt perspektiv är alltid regeringen och sen är det företagen genom den linsen. Så är det Agenda, är det vatten, så är inte jag inne i de frågorna om det inte är så att vi är ett företag. Så att det är så jag fördelar, så att säga, min vardag.
Men hur kommer skiljelinjen gå mellan dig och den som blir ambassadör för Agenda 2030?
Ja, det är just det,
som att frågorna hör ihop.
Ja, vi hör ihop. Vi jobbar väldigt nära idag. För en del frågor är då ideologiska och politiska, där vi driver med FN-systemet. Hur ska vi se till att vi når de här målen? Och då är det ju sagt att näringslivet har en helt avgörande roll för att vi ska klara av det här. Mm. Så det är ju utgångspunkten. Och då är det ju rimligt att det är den som jobbar med hållbarhetsfrågorna också är den som har kontakten med företagen, som så här koordinerar det. Sen kan det ju vara så att när det gäller en klimatfråga, att då kan vi ha en direkt kontakt med den klimatambassadören Ronny.
Men det borde ju gälla alla frågor egentligen.
För att
alla, menar, om du är ett företag som jobbar med vissa har väldigt stor vattenpåverkan.
Riktigt.
Och andra stor...
Riktigt.
Ja, vad det är för någonting, påverkan. Så det är ju sakfrågor inom företagets sfär också.
Så är det. Så är det.
I stora drag.
Och sen är det så att vi utgår ju då som sagt ifrån UN Global Compacts principer. Och så har vi betonat ett antal frågor i dem. Bland annat då jämställdhetsfrågan, mångfaldsfrågan, sustainable taxation, alltså hållbara skatter och några saker till. Och sen har ju då agendamålen då tillförts, kan man säga, 2015. Som egentligen är en del av samma sak. Så att det är ju en av våra stora utmaningar idag. Hur ska företagen hantera all denna materia? Alltså de 17 mål omfattar i princip all mänsklig verksamhet. Så att det är viktigt att man inte tappar bort det här gamla CSR-perspektivet som är liksom, gör ingen skada, så lite impact som möjligt. Det är jättebra om du kan bidra som företagare till de stora målen. Men det viktigaste är kanske att du do no harm. Alltså det finns en sån princip inom CSR.
Men en fråga då, för jag uppfattar det lite som att Global Compacts 10-principer är på väg lite grann att falla i glömska. Och nu ska jag också säga, när jag säger det, säger att det finns trender. Och just nu är vi inne i en SDG-trend där de globala hållbara målen är, det är så viktigt. Samtidigt som det är ju i princip samma innehåll som de 10-principerna. Och jag menar, och sen finns det, innan dess fanns det, när vi fick... ISO 2000. Oj. ISO 20, vad heter den? Heter 2000? 26 000. Ja, då var det en trend. Och då skulle alla mappa sig mot ISO 26 000. Och nu har vi fått de globala hållbarhetsmålen. Och då är det stora ramverket. Det är ett omöjligt ramverk. Helt värdelöst som ramverk. 17 stycken. Omöjligt. Alls för många. På tok för många.
Ja, men du, så, men Jakob sa just att det täckte all mänsklig verksamhet.
Ja, men problemet är...
Men det kan ju vara så att företag är ju inte en entitet. Vi har ju
såklart
hundratusentals
inte.
Bolag och vissa bolag, är det relevant att prata vatten eller hunger eller vad relaterat till målet som rör hälsofrågor.
Såklart.
Vad vi far efter, eller vad jag far efter, är att det... Jag tror inte alls de här fallet i glömska, de här ursprungsprinciperna, utan det är ju faktiskt det som är grunden för rapporteringen till exempel. Företagen som ska rapportera ska utgå från den här MR,
Det är klassiska frågor.
Och de försvinner inte ur tiden.
Nej,
handlar lite grann, hur kan vi se till då att vi får in de här 10 principerna och sen MR och företag som är 3 nya principer och sen har du då Agenda 2030. Hur ser vi till att man inte går vilse i det där? Och då jobbar vi bland annat med en organisation som heter GRI, Global Reporting Initiative, som är då en organisation som egentligen all hållbarhetsrapportering utgår ifrån.
Det är roligt. Vi pratade om det förra podden. Så prata på dig om VGRI. Vi gillar det.
Jaha, och de kommer hit nästa vecka faktiskt. Så att då ska de få träffa våra företag och så. Men det är ju så.
Vet du vad vi fick höra i förra intervjun vi gjorde?
Nej,
berätta.
Jo, men det kan man göra om man är poddchef.
Passa på så.
Tydlig markering på, tror jag. Nej, men vi intervjuade, hjälp mig med namnet, vi intervjuade han som är
Torbjörn,
som är Westman, som är ansvarig för non-financial reporting på KPMG. Och då var hans slutord, det var att GRI har blivit alldeles för komplext. Och han såg att i framtiden kommer vi inte ha en GRI-rapportering längre, utan vi kommer behöva olika ramverk för olika frågor, för de är till sin natur så olika. Och det kändes mer logiskt att liksom patcha ihop en redovisning än att köra det här gigantiska ramverkstänket, för att det är helt enkelt, det blir för stort och det har blivit för komplext.
Ja, och det är ju inte en slutsats som är helt felaktig, utan, och det beror också på vilket slags företag man är. Är man ett företag som har 100 000 anställda och en stab på 300 personer som jobbar med compliance, då kanske man klarar det här. Men också där är det ju problematiskt då, hur mycket ska vi rapportera om? Jag sitter ju med i något som heter rådgivande kommittén då, som regeringen har i GRI, och vi har ju konstaterat att det finns 450 ungefär olika policies och index som man ska förhålla sig till på en global marknad. Det går ju inte. Å ena sidan söker vi förenklade rapporteringssätt, och sen finns det de som säger att vi som är i den här branschen, textil eller gruvor, vi vill gärna ha fördjupad rapportering. Därför att vi når inte fram, annars vi klarar inte av våra försörjningskedjor och vi förstår inte, utan vi vill ha mer hjälp av GRI. Och vattenfrågorna är jättekomplexa. Hur långt sträcker sig mitt ansvar som använder vatten i min produktion? Var börjar och slutar mitt ansvar? Hur kan jag? Så GRI försöker nog serva allt och alla. Så vi ser väl två trender, en mot en förenklad rapportering som kanske då framförallt små och medelstora företag kan hantera och säga att bra, good enough, första fint steg så. Och sen då de som vill gå fördjupat inom vissa branscher. Så att jag tror att det kommer bli ett ganska stort arbete med hållbarhetsrapporteringen. Och idag har ju vi krav på hållbarhetsrapportering, men inte exakt hur den ska vara förskaffad.
Nej, kraven är ju ganska fluffiga. Inte jättesvåra att leva upp till, men därmed flexibla. Så kan man säga.
Alltså, vi reviderar ju inte. Alltså, årsredovisningslagen säger att du ska ha en hållbarhetsrapport baserad på internationellt etablerade principer och konventioner. Men sen i slutändan så revideras ju inte den delen. Ja, har du uppfyllt arbetsvillkor, har du uppfyllt MR? Så ser det ju inte ut idag, utan där är man ju då...
Varför vågar de inte lägga på det? För vissa länder har ju det, revisionskrav.
Ja, det är väl... Ja, det är ju ett revisionskrav att du ska rapportera.
Ja, just det. Det är ett revisionskrav att rapporten behöver inte vara reviderad.
Innehållsrapporten, precis, så är det.
Och jag får med att det är någon av länderna i Europa som har adopterat...
Frankrike har ju börjat med något som man kallat för det man kallar för företagande MR och det här med väsentlighetsanalys, eller due diligence.
Ja, just det.
Den lagstiftningen har varit i kraft i lite drygt ett år, så vi vet inte alls hur den faller ut. Och det gäller för företag som har fler än 5000 anställda i Frankrike.
Ja, det är inte många.
Så att skulle inte vara jättemånga som omfattades av den. Så vi får se vad den tar vägen. Men jag tror det viktiga här är nu att så här, jag tror inte att regeringen behöver lagstifta. Det är inte så att det saknas vilja hos våra bolag. Utan vad vi behöver göra är att se till att vi skapar kunskap, att vi ser till att vi ensar oss i synen på vad är det som vi behöver ta tag i. För syftet med det här är ju slutligen att vi ska göra rätt och vi ska säkerställa att vi har så liten risk som möjligt. Mm. En bra hållbarhetsrapportering handlar om att minimera risker i din affärsverksamhet. Om jag är på en marknad där det finns MR-problem, hur förhåller jag mig till det? Hur tar jag höjd för att det jag gör inte påverkar den här situationen? Och det är egentligen inget nytt i ett företagssätt. Det är bara att vi paketerar. Nu är allting hållbart företagande. Så att det är en bred aspekt. Och för att återknyta till hållbarhetsagendan, Agenda 2030. Det är klart att det blir mycket för det enskilda bolaget. Men jag har sagt, jag tror man ska klara av den grundläggande rapporteringar. Och sen ska man se hur kan jag bidra positivt och aktivt till några av de här målen. Och någonstans där är vi väl idag.
Ja, och det är väl det de flesta gör. Man väljer ett par stycken och säger här kan jag vara och där kan jag inte vara.
Det intressanta är att det går faktiskt så härligt. Till exempel MR då, som då ligger i Global Compact som en sån här grund. Mm. Du ska liksom respektera din enskildes MR-rättigheter och du ska inte kränka en. Jag tror att någon har mätt upp att det nästan 90-95% av Agenda 17-målen har bäring på det, på den aspekten.
Absolut, jättetydligt.
Så att vattenfrågan går in i rättighetsfrågorna, hälsa går in i MR-frågan. Så att det är ju en bökig värld och rättigheter är bökiga. Men det är bara gräva där vi står och jobba oss framåt.
Jag är ju en sån som kommer in i företag och så försöker jag få dem att göra mer och det tillhör mitt gebit och säger ni behöver strukturera, ni är jättebra på det här men ni behöver göra det här. Så jag är den här gnälliga typen som piskar morot och vad vi nu tillämpar för någonting. Men samtidigt har jag utanför mig svenska politiker och sådana som du som hela tiden säger men svensk näringsliv är så himla bra hela tiden. Och jag kan ibland drabbas av sån här frustration att inte ni kan säga svensk näringsliv är inte alls bra. Ni borde skärpa er på den här punkten. Jag skulle liksom se mer tydligare säga att om jag ska hjälpa dig med din export, då får du banne mig göra det här. Händer det överhuvudtaget? Händer det bara när jag inte ser det? Eller är ni bara så där glada och trevliga och tycker att de är superbra hela tiden?
Ja, och trevlig kan man väl vara. Man, ja, alltså, man kan ju vara oenig i sak och vara trevlig ändå.
Ja, men det, okay. Vi tar bort men, trevlig, men då förstår jag positiv. Jo, utmanar ni svensk näringsliv att bli bättre?
Jo, men definitivt. Det tycker jag nog ändå att vi gör. Och jag har ju inte haft det jobbet jättelänge, men jag har jobbat med näringslivet tidigare. Och det är klart att jag kan tycka att det är saker som vi kan göra bättre. Men vi har ju ett syfte med det vi gör, nämligen att få företagen att just ta det här ansvaret. Och jag har suttit ner i alla fall i 15-20 möten med olika företagare, investerare och så här, och frågar vad är det som är problemet? Alltså ofta är det ju, som jag tror, man har ambitionen, vdn säger jag vill att mitt företag ska vara absolut bästa. Ja, men hur säkerställer du då att din landschef i landet XYZ, ja, jag utbildar honom, okej. Okay. Och när det händer någonting, får du höra det då? Hur går det? Så jag tror det handlar mycket om att kanske komma bort ifrån de högtravande liksom inledningsorden i en vd-berättelse och kanske snarare gå in på vad händer i de praktiska exemplen.
Och de samtalen för du med vd och ledningsgrupper och säger?
Ja, i alla fall sagt att
jag... dem lite i...
Ja, ja, men det är inte det, för liksom, det är ingen spansk inkvisition.
Nej, bara, men det var inte det jag var ute efter.
Utan syftet för oss är väl att förstå hur det ser ut på marknaden internationellt sett. Och jag brukar säga att jag träffar gärna... Jag vill att jag ska komma från ledningen. Det kan vi säga. Och jag tror att regeringen förväntar sig det också. Att det här är någonting som står inte ledningsgruppen bakom. Det står inte styrelsen bakom. Det är styrelseordföranden och vdn inte kommunicerar ut att det här är en viktig fråga. Då har man ju faktiskt inte heller följt principerna, för det är faktiskt vad som står i dem, att det ska komma. Men jag kan säga att hittills har ingen vd inte varit med. Mm. När man sagt att det behövs. Så att det tycker jag är positivt. Och det andra är ju att vi har hållit på med det här ett antal år nu. Så att vi börjar ju komma till en punkt där vi, om man tar H&M, som hade otroliga problem när jag jobbade på ministerkansliet för 10-15 år, har ju fortfarande stora utmaningar. Men idag vet man ungefär vad är det som händer, vad är det som gör att lönerna är kvar där de är, vad är det händer med säkerhetsfrågorna och hur mycket ligger på oss som företag, hur mycket ligger på bangladesiska staten om det gäller det landet. Så att, jag tycker att det är klart att de är duktiga, men det finns mycket kvar. Jag tror det svåra är liksom att få ihop sin verksamhet i fält. Hur säkerställer du att liksom, dina 1000 anställda i landet X tänker som du gör? Hur får du ut den kommunikationen? Det är en ganska lång resa.
Mm. Och hur tycker du att svenska företag står sig i jämförelse med andra länders företag inom hållbarhet och CSR?
Så tar vi våra storbolag väldigt långt fram, skulle jag vilja säga. Sen är det väl, som ni är inne på, det är svårare för de medelstora bolagen. Men om man tittar globalt sett så tror jag vi har ett gott rykte. Och Norden har ett gott rykte. Det är inte bara, man tror ofta att Sverige pratar om Sverige, men man kanske inte pratar om the Nordic model snarare än Sverige som land. Så det kan vi leva på. Och sen tror jag också att våra statliga bolag är högt respekterade idag. Kanske inte har varit det i det förflutna beroende på olika saker som hänt i enskilda bolag. Men frågar man nere i Genève i MR-sammanhang så är våra statligt bolag högt respekterade. Och det delar vi nog också med många nordiska kollegor. Så att, och det är viktigt för oss när vi kommunicerar. För att ofta är det så att man sitter då i Sydamerika och pratar med någon som har en stor gruva, Codelco till exempel, som är en av de största gruvbolagen i världen. Och så har vi statliga bolag som jobbar med gruvor och sätter en vision att vi ska ha nollutsläpp. Det är viktigt. För att då känner man, det är ni som är ägare, staten är ägare till det här bolaget, då borde kanske jag som statlig ägare i det här landet jobbar i sätta samma krav som de svenska ägarna tar. Så att det är inte oväsentligt att de statliga bolagen sköter sig. Mm. Så.
Och nu var jag på väg att inte säga emot, men jag kan inte låta bli
jag gör,
att säga
emot. Säg emot.
Därför, för första så har vi inte så många statliga svenska bolag längre. De har ju blivit väldigt, väldigt få i alla fall.
47.
Ja.
Det är ju en del då sen.
Ja, okej, 47. Men det var fler förr.
575 miljarder.
Ja, just det. Och några giganter är det.
Ja,
absolut.
Så är det.
Och vi har ju intervjuat Vattenfall. Och Vattenfall har ju problem när det gäller energipolitik.
Mm.
Och det är ju ett dilemma utifrån att de vill, och jag tror de kan, och internt känner de sig frustrerade för att de vill vara med i någon sorts grön omställning. Och sen stämmer de, vad är det, tyska staten för att de ska lägga ner en kolgruva. Alltså det blir att man säger det ena och sen gör det andra.
Ett dilemma.
Exakt, ett dilemma. Ja.
Och nu,
nu pratar du om de statliga bolagen. Och, ja. Hur gör man där? Det där måste ju vara jättesvårt.
Ja, men jag tror att det är ett problem som man har haft oavsett om det har varit ett statligt eller ett privat bolag. Därför att vi står i en omställning där massa teknologi måste fasas ut. Och det kanske inte såg ut så på den tiden när man skulle köpa Nuon, som var väl ursprungsaffären. Så att jag kan inte, och jag vill inte heller kommentera, för det är faktiskt så att jag äger inte den aspekten av de statliga bolagen, utan det sköter näringsdepartementet. Men min poäng är bara att jag tror det är viktigt att man har diskussionen, debatten. Jag tycker det är en ganska bra debatt kring våra statliga bolag. Och att om det har gått snett, som till exempel gjorde i Telia, så har man haft en väldigt lång resa att komma rätt där och fått vända på väldigt många stenar. Så att, men när det gäller energipolitiken och Vattenfall, det är ju det är en fråga för styrelsen i slutändan och vad de vill göra med det. Men det kan vara ett dilemma, absolut.
Ja, jag lyckades kalla dem, tror jag, en envis tax som aldrig riktigt vill följa sin de drar kopplet åt fel håll.
Ja. Men de investerar en hel del i grönt.
Det gör de absolut. Ja. Och i den diskussionen förstod vi också varför de har gjort det. I miljoninvesteringar, miljardinvesteringar. Riktigt. Men samtidigt tänker de på sitt eget varumärke. Ja. Det är där man kan vara lite fundersam. Vi har haft en rekordtid med regeringsbildning i 192 dagar. Har det påverkat Sveriges anseende internationellt, tycker du?
Hur tänker du att det skulle ha påverkat att det tog lång tid?
Nej, men jag tänker möjligtvis att Sverige ses som den där überordnade staten som alltid liksom levererar, lite produktig. Och plötsligt har vi något som nästan kan liknas vid en regeringskris där vi inte kan bestämma oss. Det känns väldigt osvenskt. Ja, och då tänker jag att det skulle liksom vara så här, någon börjar undra så här, vad håller Sverige på med?
Ja, jag har inte reflekterat över det. Jag kan bara konstatera att som tjänsteman tog det tid att få en regering. Och för egen del var det bara att jobba på med de här frågorna och försöka fortsätta med det utifrån så att säga, liggande politik utan att göra nya utspel. Men det är klart, jag tror inte att det påverkar egentligen. Det är väl en del av vår demokrati att man ska försöka få en majoritet i parlamentet.
Men det var ingen utifrån som ringde dig och sa... Hello Jacob, what's happening in Sweden?
Jo, det är väldigt många som frågar what's happening in Sweden. Säger man, we have a new situation in Sweden. som inte vi har haft förut.
It's called democracy.
Ja, och kanske gamla liksom politiska block som ska hitta nya formationer. Och i slutändan har man en parlamentarisk situation som gör att man inte får majoritet för sin budget. Och så, man får snarare förklara hur det är.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du kommer ju att rapportera till samma minister som tidigare.
Ann Linde,
men det blir en ny regering. Ser du att det kommer bli annorlunda i politiska inriktningen med anledning av det?
Ja, det tror jag inte. Utan som sagt, vi har ju precis börjat nu dra våra ärenden då för den nya statssekreteraren Niklas Johansson. Och sen så Ann Linde är ju kvar i samma portfölj. Och sen står det ju i januariavtalet att man ska ha en fortsatt ambition, kanske ökad ambition på hållbart företagande. Så att, och hur det ska, om det kommer ändra min portfölj, det är jag inte säker på. Så att vi får väl se. Vi är inte där ännu.
Så du har inte fått dubblad budget och dubblat ansvar?
Gärna det, men inte fått.
Nej.
Men det kanske kommer?
Ja, jag vet inte, jag tycker vi har ganska gott med resurser och vi ska jobba genom andra. Det är inte så att en liten grupp på UD, utan vi jobbar genom våra myndigheter. Business Sweden jobbar med det här, vi jobbar genom Exportkreditnämnden, genom Swedfund, Almi. Alla har det här uppdraget och när vi upphandlar så ska vi ha det. Så att Sverige styrs ju ofta genom regleringsbrev och sen myndigheterna och i slutändan våra ambassader ute i fält. Så att, ja. Så att och, det är lite spännande.
Hur, på vilket sätt stöttar ambassaderna ute i fält företagen? Har de löpande kontakter med företagen och hjälper dem med rådgivning där också? Eller? Alltså, nej, inom hållbarhetsområdet, tänker jag.
Jag kan ju säga att jag tror inte att vi har haft den kompetens som krävs om vi börjar i den änden. Och det beror, precis som ni är inne på, det är väldigt mycket som händer inom hållbarhetsområdet. Så att en del som vi har fått börja med, det är att se till att, att våra diplomater och de som jobbar med handelsfrågorna kompetensutvecklas. Så vi har haft en webbaserad utbildning då, som är ganska, nästan 4 timmar lång med case studies och sådär. Mm. Och sen försöker vi då coacha vår ambassad och träffar Team Sweden på plats. Det kan vara handelskamrar, det kan vara att ambassadören kallar till möten eller att man möts. Och sen så tar man upp de här frågorna. Hur jobbar ni med det här? För man måste börja någon enda så. Och med det sagt så är det ju tanken att är man på en svår marknad så tycker jag att man ska dra nytta av den kompetens som vi ändå sitter på. På utlandsmyndigheterna. Vi följer ju utvecklingen när det gäller miljöfrågor, när det gäller MR och så.
Ska vi gräva lite i det där svår marknad? Då tänker du framförallt länder där man har hög korruption, där mänskliga rättigheter inte uppfylls, folk betalar inte skatt och därmed har vi inte vägar. Och vi har inte, eller vad är det?
Jo, det är väl ungefär så. Att
finns det ett europeiskt land eller skulle Tyskland vara en svår marknad? Nej, nej.
Ja, Tyskland är ju svår marknad därför att det är en hård konkurrens. Men, ja, just, men inte, det är inte utifrån ett hållbarhetsperspektiv på det sättet. Nej. Utan då kanske det snarare är att vi är positiva där när vi säljer. Vi säger att vi har bra produkter som vi tror bidrar till exempel Agenda 2030. Så vi lägger det som en bottenplatta i allt vi gör. Vi ska vara gröna, hållbara och stå för omställningen. Så det är snarare blir en positiv. Nej, jag tror att vi pratar just om att många av tillväxtmarknaderna i världen är ju omogna marknader och med svaga institutioner.
Ja, svaga stater.
Ja, svaga stater. Kanske inte ett stadigt rättssystem i alla delar. Och det är också där som morgondagens tillväxt ligger. Och där ska vi vara. Och då tror jag att det är viktigt för oss att vi försöker koppla ihop det som kanske... Ja, förut jobbade vi med handel och så var... MR och politik på en annan plats. Jag tror inte det går att jobba så som företag idag, utan du måste förhålla dig till den politiska situationen och hur det ser ut i landet. Och, som sagt, du nämnde korruption. Jag tog del av den här Transparency Internationals senaste perceptionsindex för 2018. Det är ju ingen munter läsning. Mm. Alla länder i princip går åt fel håll. Utom Sverige som går uppåt lite grann. Men i allt väsentligt så ökar korruption på nästan alla våra marknader.
Det är oerhört tragiskt.
Ja, och det är, och då kan man ju ställa sig frågan, hur kan vi bidra som stat och kan vi tillsammans med vårt näringsliv i alla fall bilda oss en bättre uppfattning, hur går den här korruptionen till? Hur gör man som företag när man är i en sån miljö? Och jag har varit med i flera fall under min tid ute att ibland får man berätta och ge goda råd och så kommer man fram till det här kanske inte var en bra affär. Det var en bra affär på pappret men kanske kostar för mycket och för hög risk helt enkelt.
Mm. Vi ska ha ett korruptionsinslag, Torbjörn. Mm.
Ja, det har vi bestämt. Absolut,
då har vi bestämt oss för att korruptions... Så här tog beslutsföraren till. Torbjörn läser sitt lapp och pratar inte alls med mig. Ja.
Och sen finns ju en annan del också det är ju, som vi jobbar mycket med och det är ju det här med hållbar upphandling. Mm. Det vill säga att hållbar upphandling ska då vara hållbart utifrån det här och det handlar om att stater lägger enorma belopp på att köpa upp saker och FN lägger enorma belopp och då undrar man lever våra stater som har skrivit under de här konventionerna upp till sina egna mål och ambitioner? Nej, det är inte säkert att de gör det och det tycker jag att vi skulle kunna ställa högre krav för att vi förlorar ibland affärer till länder som inte har samma höga krav.
Så bilateralt borde vi ställa krav på att om vi ska jobba med er som stat så borde ni som stat ha en mer ordentlig hållbarhetsaspekter in i upphandlingen?
Jag skulle inte säga så. Jag skulle bara säga så här, hur jobbar ni som stat? Alltså ställa frågan. Lägger ni in de här kraven? Jag skulle inte vilja gå in i en diskussion med landet XYZ och säga vi ställer krav på er som stat. Utan vi tycker att det är en bra sak när stater, landsting, kommuner ställer höga krav därför att det blir ju bättre energiförsörjning, bättre konsumtion, Alltså, vi tror att det är någonting positivt.
Men är vi bra på det i Sverige då? Eller lever vi själva upp till den ambitionen?
Det är inte jag rätt man att svara på. Men vi har väl sett att upphandling är ganska svårt. Och det är många aktörer som är med i det. Men vi tycker att de här kraven borde finnas med i en specifikation när man gör det.
Mm. Jag kan glädja dig med att säga att just nu så finns det i utbildningen till yrkesutbildningen till upphandlare och inköpare så har man nu lagt in en hållbarhetskurs. Som då självklart jag undervisar i.
Kan du lägga på lite musik här efteråt?
Och så blir vi glada. Det är jätteroligt. Då gör jag just en poäng av det som du säger. Så vi är så överens om just den. Ja.
Är det några särskilda länder eller regioner som är viktigare än andra för dig som i ditt CSR-ambassadörskap?
Vi har ju ett antal prioriterade marknader. Vi hade 26 prioriterade marknader. Jag tror att det kommer kanske bli lite färre under den här regeringen som kommer. Därför att det är svårt att prioritera så många. Men vi gör ingen åtskillnad egentligen i det här arbetet. Det kan ju vara så att marknaden var ganska liten, men det var en jätteaffär för det här bolaget. Mm. Så därför behöver vi gå in och stötta och se. Så att jag tror att... Men generellt sett, det finns länder i Sydostasien som är svåra. Det nämnde Kina. Korruptionen är ganska utbredd i Latinamerika. Mexiko är en jätteviktig marknad för oss, men där har vi också problem med statlig styrning, men enorm efterfrågan på svenskt. Så att jag tror egentligen att och Afrika också är väldigt besvärligt, svårt, men också stora möjligheter. Så att, nej, världen är en stor plats av möjligheter, men också med risk. Och lite grann så är det ju inte vi som ska bestämma, utan det är också våra ambassader och våra företag som får ställa krav på oss där vi kan hjälpa till. Men generellt sett vill vi få upp den allmänna kompetensen, vilket vi är på väg att få, tycker jag. Och sen så hoppas vi att vi kan fortsätta den dialogen med bolagen då.
Så det kommer vara en trepartsdiskussion. Dels har ni en prioriterad marknad, dels kommer ambassaderna kunna vissla och ringa och säga hjälp med oss. Och dels kommer företagen kunna säga hjälp oss här. Absolut. Och då får ni vara reaktiva. Liksom.
Ja, och sen har vi Business Sweden som i alla sina uppdrag också har det här. Så att det ska ligga hos dem generiskt. Så att det pågår ganska många saker samtidigt.
Kina har en inte så positiv syn på mänskliga rättigheter, i alla fall inte det mänskliga rättighetspaketet, men det är samtidigt en oerhört stark stat. Och under många år, när vi pratade med Bengt här för några år sedan, så var det liksom, när vi handlar ihop så kommer vi påverka dem, så kommer mänskliga rättigheter bli bättre. Och nu har jag på senaste halvåret hört en hel del röst som sagt, men titta nu här, det är ju motsatsen som har hänt. När vi handlar med dem så plötsligt vågar vi inte prata om mänskliga rättigheter. Och plötsligt har de mänskliga rättigheterna på den globala agendan sjunkit. Så Kina har fått oss att sluta prata om mänskliga rättigheter. Ser du den risken också?
Just... Ja, man kan ju säga, jag läste i Uppsala, kommer inte ihåg vilken professor var, men de länder som handlade med Amerika hade en högre grad av demokrati. Och generellt så har handel i någon mening spritt värden och värderingar.
Men kan den sprida ett negativt håll också? Ja, vi pratar alltid positivt.
Jag sitter ju och tänker här och försöker komma till någon slags slutsats. Men jag tror ju att vi har ju sett mer värden att det bara sker en liksom transaktion av tjänster eller varor. Utan vi tycker att det finns någonting i handel som gör att människor och stater umgås och pratar med varandra. Och en sak är väl klart, jag tror inte att Kina har den aspekten med när man pratar om handel, utan handel leder till välstånd och vi behöver fria och marknader utan, så den delen delar vi ju med Kina, samma regler och så. När det gäller demokratiaspekten och huruvida vi pratar mindre om det, men jag upplever nog ändå inte det. Jag tycker när jag var i Peking här så pratade vi om CSR-frågorna och det innehåller en aspekt av mänskliga rättigheter. Så att, men sen är det är en komplex situation med Kina, visst är det så.
Men du upplever inte att det finns risk för den här... För jag brukar också förespråka frihandel, jag har berättat välstånd och titta på Bangladesh, titta vilken utveckling, positiva tendenser. Men det är intressant att också säga, shit, det kan faktiskt bli negativa tendenser också. Vi kan sänka våra ambitioner,
eller så kan det vara så att Kina är en så pass... Är en storhet som är liksom ett geopolitiskt fält i sig själv. Ja. Men globalt så är det ju faktiskt fler länder som går mot demokrati. I någon mening så är ju trenden, även om vi har haft lite knackiga år här nu med
den
ifrågasättande av globala normer och så går vi ändå i en viss riktning som är positiv, tror jag. Och välståndet sprider sig faktiskt i världen. Folk mår bättre och fler lyfts ur fattigdom. Huruvida den kinesiska regimen en dag bestämmer sig för att ge upp liksom kommunistpartiet, det tror jag inte i det första. Men
tycker du generellt sett att det är alltid bättre att välja handelsvägen?
Absolut.
Så det är inte ett alternativ att ställa hårda villkor och bojkotta?
Nej, men jag tror också att det, i slutändan kommer det här bestämmas utav konsumenter. Alltså, om vi säljer produkter som är mer hållbara och bättre tillverkade och har schysstare arbetsvillkor, varför skulle man inte välja det?
Fast det är ju att lägga problemet ganska långt bort i kedjan, är det inte det? Att ni startar handelsavtal med ett land som inte följer demokratiska regler, företagen handlar och sen så ska jag som konsument ta beslutet i affären.
Nej, jag bara säger att jag tror att det finns också i Kina en efterfrågan bland konsumenter. Att vad är det jag handlar för någonting? Är det, liksom, det finns ju en rörelse där också som pågår bland yngre människor idag. Mm.
Pekar den mot att man respekterar mänskliga rättigheter?
Jag tror inte mänskliga rättigheter i den aspekten som vi lägger är densamma i Kina som vi har i västlandet. Så. Men jag bara säger, världen går mot någon slags syn på att vi kan inte fortsätta som vi gjorde förut när det gäller miljö till exempel. Så.
Men om vi tittar på kinesiska konsumentrörelsen, vad är det de ställer? Är det fair wages? Finns det... För jag håller med att mänskliga rättighetshatten är ju gigantiskt stor också.
Och jag sitter inte den dialogen för ju inte jag direkt liksom i mitt jobb. Men vi har ju en dialog på EU-nivå. Vi har ju en MR-ambassadör som jobbar med de här frågorna. Så att det är många bäckar så. Men utifrån handelsperspektivet så var ju alternativet. Vi handlar inte med Kina.
Ja, det var du som sa, jag vet inte riktigt.
För det tror jag inte är vägen att gå. Och jag tror snarare tvärtom att vi ska försöka föra in element som har att göra just det. Jag menar...
Men vi skulle testa så här, det här är inte genomtänkt, men vi skulle inte handla med Kina när det gäller telekomutrustning till exempel. Därför att vi förstår att riskerna är så enormt stora att datalager kommer att räddas och du kommer behöva hänga ut din telefontrafik och människor kommer hamna i fängelse. Den här konsumentrörelsen som du beskriver i Kina, den kommer att råka illa ut därför att de kommer söka på IP-adresser. Skulle vissa branscher kunna bojkotta Kina? Hade inte det varit lite skruv i det liksom? Och enorma risker, nu kommer vi individuater med spionmjukvara i kinesiska, så nu börjar ju bojkotten komma. Faktiskt.
Var kommer
bojkotten? Nej, men jag tänker i telekommarknaden man säger att vi ska bygga 4- och 5G-nät. Vi ska bygga nya nät.
Ja,
då säger vi vill inte ha en kinesisk leverantör, för vi inser att varje leverantör och varje kinesisk medborgare har en skyldighet att samarbeta med staten. Vilket gör att risket för spioneri är oerhört mycket högre. Och det är ju en sorts inbyggd bojkott på mänskliga rättigheter. Nu gick jag långt.
Ja, alltså, och jag skulle nog inte säga att det är någonting som liksom ligger inom mitt gebit. Jag kanske ska passa på den, tror jag.
Men det är en bojkott. Har du med att det är på väg mot en bojkott där?
Ja, men då skulle det ju vara en bojkott. Vad är det? Det är väl inte det när... Ja, vi har en diskussion om är den kinesiska telekomindustrin en del av den kinesiska partiapparaten. Men där finns det väl en diskussion som... vara befogad.
Ja, jag tänker att det är grunden till att man senare gör ett val där man säger vi väljer bort det här på grund av. Och då
landar det i någon sorts... Idag. Där
nej,
är
det är
idag.
Vi inte. Men jag tänkte att vi skulle testa en marknad överhuvudtaget.
Men det är klart att det är viktigt. Alltså, en central funktion när det gäller hållbarhet är ju att det finns konsumenterna kan vara upplysta. Att de vet var saker och ting kommer från. Att det finns ett fri flöde av information. Det är det som... Jag tror det är svårt att ha global framgångsrik handel utan fri information. Mm. Och för det bygger ju liksom den öppna marknadsekonomin på. Det är ju hela grundkonceptet. Mm. Och därför tror jag liksom att handel är ändå någon mer, även om inte kanske lägger demokrati och fria öppna val, så finns det ändå någonting i en fri handel och en fri ekonomi som gör ändå att det måste röra på sig. Och jag tror att tittar vi på Kina idag, trots det som händer, så reser betyder fler kineser idag. Det är ett land som är ändå mer exponerat mot omvärlden om vi bara går tillbaka till många år. Sen beklagar den utveckling som pågår i Kina. Jag tyckte det var mer positivt när jag kom 2010 än när jag åkte 2014.
Ja det är lätt deprimerande när man ser dåliga tendenser. Alltså långsiktiga dåliga tendenser. Och jag har faktiskt börjat hävda att vi måste ta in demokrati på hållbarhetsagendan på ett helt annat sätt. Vi har ju inte i hållbarhetsvärlden 10 principerna Global Compact faktiskt värnat demokrati. Demokrati ligger som ett fundament i i mänskliga rättigheter. Men det är ju inte
just
egentligen...
det. Och det är väl för att egentligen perspektivet på hållbart företagande är utifrån det enskilda bolaget. Det är ju liksom, vi driver ju en politisk agenda som regeringar har en liksom dialog på CSR-området med flera olika länder. Men när vi pratar om hållbarhetsfrågorna så handlar det mycket om hur ska det ena bolaget agera och vad är liksom deras ansvar.
Det är så roligt. Jag vet om att oljebolag till exempel i Sydamerika har gått in och sagt att för att vi ska kunna existera här måste vi ha en rättvis domstol. Och då börjar man utbilda domare helt enkelt. Man börjar motarbeta korruption uppströms, för det måste man göra med korruption. Det är jättesvårt att motarbeta uppströms liksom någon annanstans. På samma sätt kan jag också se att ett bolag i ett svag stat skulle gå in och säga jag vill att vi ska ha rättvisa val. För jag vill jobba uppströms för en stark stat. Mm. Det borde ju kunna hända.
Ja, om det har hänt, du berättar det. Har det hänt?
Ja, oljebolaget har hänt. Ja. Jag är osäker på var i Sydamerika var, men det har hänt.
Ja.
Mm. Men jag tycker det skulle vara helt rimligt. Där du säger att här är det viktigt för oss. Och vi inser också att ofta är det sämsta som finns för hållbarhet och företag, det är krig.
Just det.
Och väpnade konflikter i samband med val, jättedåligt. För då leder det till krig.
Ja.
Uppströms, absolut. Vi stödjer med säkerheten kring vallokaler. Vi hjälper till med schyssta informationssystem.
Ja.
Varför inte? I en svag stat har man stora ansvar också.
Jo, det är riktigt att man har svagt. Men det är också så att principen då, som när vi gäller MR och företagande, så är det ju som att staten kan aldrig undflytta sitt ansvar att stå upp för de mänskliga rättigheterna mot sin egen befolkning.
Mm.
En stat kan inte säga nu ska någon annan ta det ansvaret, utan det är faktiskt skrivet så i deklarationen om mänskliga rättigheter att det är inte företagens ansvar, det är statens ansvar. Däremot har ett företag ett ansvar att respektera de här rättigheterna, och uppstår ett problem eller man kränker dem, så ska man se till att det finns ett sätt att få upprättelse och ersättning i någon mån, kompensation.
Men man kan ju också uppmuntra dem.
Det kan man absolut göra.
Det är klassiskt med utbildning. Det kan man
absolut göra.
Barn,
det kan man absolut
liksom,
göra. Min poäng är bara att jag tycker inte stater kan eller ska liksom fly sitt eget ansvar och lägga det knä på bolaget, utan de måste ta sitt eget ansvar för att säkerställa fria val och domstolar och så. Sen om de lyckas, det är en annan sak. Och där kan ju man ju tänka sig då att företag eller individer, NGOs och andra går samman för att uppnå det målet. Men det är statens ansvar i första hand.
På den tiden du var i Chile så gjorde ni en reklamfilm som hette The Swedish Way.
Ja, just det.
Finns det någon koppling till det här ämnet?
Nej, utan det där är en helt annan sak. Det var en ganska lång historia, men kort var det så att vi byggde en del av en tunnelbanestation som kallas för Via Svecia, The Swedish Way.
Okay.
Och för att promota den så gjorde vi två filmer. En som kallas för Konspirationen, för vi kunde inte berätta om att det här bygget var på gång, för det skulle ju lanseras ett halvår senare. Och den andra kallades för The Diplomatic Mission Impossible, som berättar hur det här bygget gick till. Det finns på nätet.
Är det här en anspelning på din film Nörden i?
Ja, absolut. Och hela den, framförallt filmen, ja, den ena är ju någon sån här koppling till Uppdrag granskning. En reporter får ny som att det händer någonting, och de filmar i mörker och med skakiga kameror, och konspiration med näringslivet och staten, vilket är helt sant. Det var ju en konspiration mellan oss för att bygga den här tunneln. Och sen tvåan är hur vi bryter oss in och bygger den där.
Var inte det ovanligt roligt för barn?
Det var ovanligt roligt, ja. Det var det. Mycket jobb också. Men...
Så du är redo att göra ovanligt roliga saker?
Nej, men man kan väl göra roliga saker också. Ja. Och som sagt, man kanske inte ska göra det på alla marknader, men i ett land som Chile där vi är så omtyckta och vi tycker om Chile så mycket, så att enormt stöd från näringslivet, var det, tror jag, 20 bolag som var med på det här och ministrar som tyckte det var roligt och vi fick med. Så att det blev en fantastisk sak.
Och målgruppen, var det, skulle den visas i Chile?
Det visade den i Chile, framförallt. Okay. Och egentligen bara på Facebook och på YouTube.
Mm.
Och den första filmen fick jag, tror jag, nästan 1 miljon som har sett den filmen. Mm. Ett land på 18 miljoner. Så det var rätt häftigt.
Men då skulle man kunna tänka sig något liknande för hållbarhet nu kanske då?
Ja, jag måste bara hitta någon samma angle.
Du måste hitta någon bra titel först.
Ja, just det. Och det är klart att... det är inte alltid man springer på för att göra en del av en tunnelbanestation, så att det fanns ju liksom någonting riktigt bakom det där. Så att, ja, gärna filmer, men det är väl den här podcasten som kommer lansera oss in i framgången.
Googla på Jakob, den finns, jag har tittat på den. Den var väldigt rolig också. Mm. En idol jag har heter Greta Thunberg, och hon säger att man kanske måste ha en diagnos för att förstå hur svart och vit klimatfrågan är. Och jag funderar kring att hon sätter ju liksom fingret i såret på att vi på något sätt går runt och säger att allting går bli bra samtidigt som det inte fungerar så bra. Borde vi, kan vi i Sverige liksom, inspirerade av Greta, bli lite mer svartvita kring den här frågan?
Ja, eller inte. Det är två saker som händer i klimatfrågan. Det är ju att vi har väldigt många lösningar tekniskt sett, men vi har inte tid. Och det är det jag tror är som jag är ute och pratar med bolagen, så är just klimatfrågan som driver de andra frågorna också. Men det blir väldigt svårt för oss att lösa klimatfrågan om vi har länder som inte följer de mål vi sätter, därför att regeringen inte har institutioner som är starka att implementera hårdare lagstiftning, därför att de är korrupta till exempel. Så att det är klart att vi ska känna en viss brådska, men när man ska komma fram med lösningar som är systemkritiska så krävs det ganska mycket eftertanke också. Jag brukar ta det exempel med våra dieselbilar som man köpte som man trodde var rätt sak, och så visade sig något år senare att de släppte ut NOx. Och så börjar folk säga att det var dåligt med diesel, och så nu köper vi bensinbilar, och 1-3 så ökar våra CO2-utsläpp för att bensinbilar släpper ut mer CO2-utsläpp. Så att det är en komplex, och det är bara en liten sån där...
Ja, nu öppnar du liksom ett hål av diskussion.
Ja, men bara
för det
här, exempel,
jag håller med att det är systemförändring som krävs, och där saknar vi ju ledarskap i systemförändringen.
Jag tror inte vi saknar det. Jag tror bara att du drar i en tråd. Till exempel ska vi inte importera mer palmolja från de här länderna. Vi ska inte köpa palmolja alls. Eller så importerar vi palmolja för att vi vill ha den till maten, och själva verken går den till bränsle som leder till att vi tycker att vi kör klimatsmart bränsle, men i själva verket kommer det öka efterfrågan på palmolja.
Vi befinner oss i ett systemproblem som vi måste lösa.
Man måste analysera det där, men problemet är att vi har inte så mycket tid.
Nej, för Greta sätter ju fingret på tiden.
Ja, men tiden får inte vara så kort att vi inte hinner fatta genomtänkta beslut, därför att det är stora kedjor och det tar ganska lång tid.
Kan man förklara det här för Greta? Skulle hon köpa den?
Absolut. Tror
du? Greta är ju väldigt smart.
Ja,
Greta är alltså 15-åringen som har suttit och skolstrejkat utanför riksdagen, ifall någon har missat det har gått till. Ja. Jag vet inte, men hon säger ju också, I don't want you to be hopeful, I want you to panic and feel fear, the fear I feel every day. Tycker du att vi ger klimatkrisen rätt uppmärksamhet?
Ja, det tycker jag nog ändå. Och hon har väl kompletterat det sen och sagt att hon menar nog inte att vi ska springa i panik. Tycker
vi drabbas av panik?
Om huset brinner så ska man kanske inte drabbas av panik, därför att då fattar man fel beslut. Man ska vara cool, man ska gå ut och så ska man... Men hon säger att man kanske inte ska tänka på hur det ska byggas upp. Vi måste lösa liksom hur när branden ska bekämpas eller hur räddar oss från den.
Men hur känner du inför barn som växer upp med klimatångest? För det är ju ganska många som gör det ändå. Man känner att det är abstrakt, man kan inte ta det på det, men det är väldigt tydligt att allting går åt fel håll.
Ja, det är ju det. Som sagt, jag tror att i andra kriser så har man kunnat liksom förlita sig på att det här löser vi med teknologi och så. Det finns ju lösningar idag på driv och på transport och så, men det är vansinnigt dyrt och det tar lång tid. Och under tiden så kan jag bli frustrerad över att det fortfarande till exempel byggs nya kolkraftverk, också i Kina. Mm. Och Kina exporterar kolkraftverk fortfarande till länder som då har rättmätiga krav på energi. Och de behöver energi för att kunna bygga sina samhällen och el till sina system, för att de ska kunna bli mindre klimatpåverkande. Men vi måste ju fasa ut kolet och allting sånt. Alltså vi måste få de lätta liksom besluten först. Och där kan man ju fundera på om man kan göra mer i det tekniska biståndet eller tekniska lösningar och standarder och så. Men som sagt, jag är inte klimatexpert på något sätt, men det lilla jag tar del av det här, det är att det är som sagt väldigt många kedjor och det är väldigt många aktörer. Och det tråkiga är ju att vi hade en ganska stark konsensus, men vi har tappat en tung partner i Amerika ju, som för närvarande liksom har ställt sig vid sidan av. Det hoppfulla är att också där fortsätter ju arbetet med klimat på andra nivåer. Då,
men på delstatsnivå?
På delstatsnivå eller enskilda bolag. Och Det jag kan tycka är häftigt ändå, det är att företag har en förmåga att ställa om snabbt. Och många företag vill ställa om snabbt. Och det går liksom, så någonstans så rör det sig åt rätt håll. Men frågan är om det är tillräckligt snabbt, som sagt.
Går det fort nog. En slogan som jag brukar köra på upphandling, det är ställ alltid krav på klimatmätning.
Absolut.
Det är så en väldigt enkel som brukar vara the last famous words. Ställ alltid, inte kanske jämföra, för idag är mätningen så skakig så det inte går att jämföra, men ställ alltid krav på mätning, för det måste vi. Vi måste mäta det.
Så. Och vi måste mäta rätt också.
Ja, men efter ett tag, har man mätt lagom länge så kommer man mäta rätt. Men man måste börja mäta. Nu blev till och med jag tålmodig. Märker det konstigt.
Just det.
Bytte roll här lite. Ja.
Nu har du ju varit ambassadör för hållbara affärer i 7 månader.
Ja, just det. Kan stämma.
Ungefär så. Vad har inspirerat dig mest?
Ja, men det är just det att det finns en enorm drivkraft. Och det som jag tycker är häftigt med hållbart företag, det är att liksom när man går in i en sedvanlig så här företagsekonomisk liksom analys, var tjänar man pengar? Det är ju att kapitalismen i någon mening fungerar här, för att nu börjar pengar flytta sig från smutsiga affärer till gröna affärer. Frågan är bara, baserar man besluten på rätt saker? Har vi rätt kunskap om de här bolagen som man tycker är gröna? Placeras våra pensionspengar i rätt hållbara företag? Och där kan jag ju säga att där har vi en liten uppförsbacke, därför att hållbarhetsrapporteringen idag ger inte en samstämmig bild. Vi kan inte mäta mellan bolag eller mäta mellan branscher. Vi har en del information, men har vi tillräcklig information för att fatta upphöjda beslut om pensioner? Och där tror jag att det är bara en början på den resan. Och det är därför det är så viktigt nu att de som placerar våra pensioner och gör det på rätt sätt. Och jag tror inte heller att de här företagen ska backa eller flytta sina pengar om det går snett, utan de ska nog vara kvar och ställa krav på de här bolagen som går snett. Om det nu gör det. Så att, och det går fort. Det flyttas enorma belopp. Och sen kommer en ny generation, millennials och Z-generation. Och de ställer ju ännu högre krav för att jobba på ett bolag. Så att jag tycker det är häftigt med näringslivet, det med att det liksom finns en enorm kraft där. Och när den kraften liksom delas med oss också, som det heter regeringen, så blir det rätt häftigt. Och jag tycker bara på den här korta tiden att få ihop Team Sweden och det här, så har vi kommit en bit på väg, men jag tycker det är mycket kvar, det är det absolut. Det är väl det, att och intresset. Jag tror att om man gjort det här för 10 år sedan så hade det inte varit samma intresse. Så att det får inte bara bli en fluga. Du sa att det fanns olika saker som hänt tidigare, att det fanns olika som man... Det handlar om samma saker, om det nu är, liksom är den ena standen eller den andra. Det vill inte bara man vill hitta en metod som fungerar.
Ja, det är samma intresse, men i olika format.
Olika format. Kanske man upptäcker ISO 26000 var en bra metod, men egentligen inte bra för målsättningen. Jättebra med GRI, men vi behöver komplettera det. Men det egentligen handlar om samma saker för att komma framåt.
Om vi ställer dig, nu ska vi ägna oss åt backcasting. Nu har du gjort ett antal år som ambassador för sustainable business, och nu ska du se tillbaka istället. Vad skulle du vilja se tillbaka på? Och hitta något konkret. Det här hade jag velat uppleva, om du verkligen fick drömma.
Jag fick uppleva en rätt häftig sak, om man skulle blicka tillbaka. Det var när vi var i New York under Global Compact, och det var i unga veckan, i den stora FN-veckan. Och så hamnar jag på en lunch, och där är kronprinsessan, och där sitter stora företagsledare och presidenter, och så kommer Gurria in och säger, i rummet bredvid här sitter regeringsföreträdare, och vi ska göra så snart i den stora församlingen. Så jag kan säga att det går inte så bra med hållbarhetsfrågorna, så det här är upp till er nu, titta mot företagen. Och så man hör det blir tyst i liksom, rummet bland de här företagsledarna som sitter där. Jag tycker det var en rätt häftig illustration över att från att ha varit liksom ett inte vattentätt skott mellan det globala FN-samfundet då, så har liksom man tagit in den kreativa kraft som företag ändå består av som en del av lösningen. Och de var en del av problemet, är en del av problemet.
Det är ju stater också.
Stater är problemet, men just att näringslivet har ett ansvar för alla de fantastiska uppfinningar som har ju ställt till med ganska mycket också.
Så vad tycker du vi ska ha löst på 3 års sikt? Vad ska vi ha löst? Vi ska bara säga så här, det här, vi träffas igen om 3 år, du och jag, Jakob, och så har vi så här, nu kör vi intervjun igen, och du säger, det där är jag väldigt stolt över att jag löste under min period som som ambassadör för hållbarhetsfrågor?
Ja, jag tror att man ska liksom vara relativt ödmjuk med vad just den här rollen.
Är jätteonödigt.
Rollen kan, men det är klart att kan jag i någon mån bidra tillsammans med regeringen och serva min regering så att de fattar goda beslut och låta den här frågan fortsätta få finnas. Det skulle jag kännas bra så. Utan det är ofta så att du har en ambassadör, men sen är det hela policyn egentligen som är vår. Så att jag vill, ja, att frågan får synlighet, att den är aktiv och att, ja, att vi gör lite skillnad någonstans.
Att ni har hörts ordentligt.
Jag har hörts och helst fått lite effekt också. Ja. Jag tror att det handlar mycket om det. Att det behöver inte vara så mycket pukor och trumpeter, utan jag tror att är företagsledningarna lika intresserade om 3-4 år av de här frågorna, så är jag nöjd så.
Inte mer intresserade.
Ja, alltså jag vill inte, jag menar att de ska fortsätta ha det intresse, för jag menar att de har ett påtagligt intresse. Så det får inte försvinna nu, utan de måste hålla fast. Mm. Gärna accelerera, men det får inte bli mindre i alla fall.
Toppen, då ses vi om 10 år utan pukor och slagverk, och så får du berätta om hur framgångsrikt det har varit.
Ja, gärna det. Ja. Stort tack, jättekul och spännande.
Tack för att du kom hit idag. Ja,
tack så hemskt mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.